If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Hej och varmt välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Och det är avsnitt 193. Helt otroligt om du frågar mig som hade tänkt att upplysa svenska folkets kvinnor med ungefär 10-20 avsnitt. För sen trodde jag att vi kunde det här med klimakteriet. Men det har ju visat sig att det är ett större ämne än så. Och det är underbart att ni är så många som gillar det Klimakteriepodden bjuder på. Och det var helt uppenbart att Martina Johansson som gästade förra avsnittet var populär. Tydligt och klara besked. Nu har vi en till gäst som hör till mina favoriter och som faktiskt har varit med precis lika många gånger som Martina. Vill du läsa mer om de här avsnitten och hitta vilka så är ett tips din poddapp. Men du kan också kika in på klimakteriepodden.se på nätet där du ganska lätt kan söka, leta och läsa mer om de olika avsnitten. Och där finns det också alltid lite länkar som är relevanta. Nu ska vi lyssna på Monica Björn som ungefär samtidigt som jag upptäckte att det fanns något som heter klimakteriet och som är lite svårt att förbese eller undvika. Monica har blivit en stark röst för kvinnors rätt till uppdaterad vård och kunskap och med sin utgångspunkt i friskvården så har hon en stark trovärdighet och har själv spenderat mer än de timmar som någon annan jag känner till att uppdatera och utbilda sig själv och andra. Och nu står hon här, stark 50 plus. Välkommen att lyssna. Då Monica Björn, författare och entreprenör inom hälsa och träning, vapendragare och klimakterieaktivist som driver så mycket positivt för kvinnohälsa med fokus på klimakteriet. Varmt hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden.
Ja, men tusen tack Åsa. Så kul att vara här igen.
Ja, det är om och om igen.
Vi har mycket att säga.
Vi har mycket att säga och det är ju spännande för du och jag satt ju igång med det här med klimakteriet ungefär samtidigt och det var ju egentligen hösten 2017 kan man säga som saker och ting började ta lite fart och nu har det ju hänt lite grann och du har ju faktiskt hunnit väldigt väldigt långt med att sprida budskapet om klimakteriet till väldigt många och du är en outtröttlig aktivist får man väl säga så tillvida att du jobbar med dina utbildningar stark inom klimakteriet. klimakteriet. Du har Facebookgrupp med samma namn. Och så många kvinnor får hjälp och hjälper varandra. Dessutom finns du på Facebook, både ditt eget konto Monica Björn och sen också Stark genom klimakteriet. Du gör ju verkligen så mycket. Så tack snälla för att inte behöva känna sig så ensam.
Jo, men tack till dig Åsa. Det är ju väldigt, väldigt ofta som jag också hänvisar just till Klimakteriepodden, och tajmingen där att vi satte igång i stort sett nästan samtidigt är ju helt enorm. Och det gör ju också att jag har fått en större genomslagskraft än om man hade försökt att dra det här själv. Så att jag är också oändligt tacksam över Klimakteriepodden och alla de fina avsnitten som har gjorts.
Ja, och jag tycker också att det är härligt för att vi har lite olika ingångar i det. Det passar inte alla att lyssna, det passar inte alla att vara på Instagram och det passar inte alla att gå utbildningar. Men en sak som jag tror passar de flesta, det är att läsa böcker. Och du har ju skrivit boken Stark genom klimakteriet och den kom ju ut då 2018. Du hade då haft det väldigt upp och ner med ditt eget klimakterium, men hunnit få massor med insikter. Nu, några år senare, så har du precis släppt boken Stark 50+. Och du är ju själv faktiskt bara ett halvår in i det här 50-plussandet.
Ja. Ja.
Så att jag tänker ändå att det är ju mycket spännande grejer framöver. Men du har ju fått så mycket insikter, så jag vill börja med att fråga. Vad är det nu som du liksom såg behov och utrymme för? Varför har du gjort en uppföljare till Stark genom klimakteriet?
Alltså det intressanta är att när jag hade skrivit klart Stark genom klimakteriet så kände jag ju verkligen en lättnadens suck. Det kändes bara, nu är det gjort, gud vad skönt, nu kan jag lägga det här lite grann åt sidan. Så jag var ju i min egen hjärna klar egentligen med genom det jobbet jag gjorde med första boken. Men sen sommaren 2020 så fick jag ett samtal av förlaget, av min förläggare. Och det var faktiskt förlaget som ställde frågan: har du någonsin funderat på att skriva en uppföljare? Och om du skrev en uppföljare, hur skulle den se ut? Och jag blev ju faktiskt helt ställd av den frågan. Men lång historia kort, så var det ju ändå så här att genom både Instagramkontot och Facebookgruppen så hade jag ju insett att även de kvinnor som hade läst Stark genom klimakteriet, de hade fortfarande frågor. Och det var väldigt ofta samma typ av frågor som kom om och om igen. Så det var ju en del utav liksom den nya boken. Men sen var det också att man lär ju sig hela tiden. Och jag fortsatte ju det här researcharbetet kring att djupdyka och se vad finns det för forskning gjord och vad säger experterna. Och all den nya kunskapen kände jag ju då att jag försökte pumpa ut så gott det gick då på Instakontot bland annat. Men det är ju det då som har gått in i den nya boken, så det är den rafflande uppföljaren, kan man säga. Säsong 2.
Säsong 2. Monica Björn 2.0. Du, berätta, vad är de stora nya aharna som har kommit till då? Vi ska inte spoila hela boken, för jag hoppas att det finns många som blir sugna på att läsa den. Eller lyssna på den kan man också göra. Men berätta.
Ja, det har ändå varit, kan man säga, ett genomgående tema. I Stark genom klimakteriet så kände jag ju en väldigt stor frustration och irritation över att när jag väl sökte hjälp för mina klimakteriesymptom så fick jag väldigt dålig hjälp inom sjukvården. Samtidigt så var jag också väldigt snabb med att erkänna att just det här med att kasta sten i glashus, att jag riktade de här sparkarna mot sjukvården, men insåg ju också väldigt snabbt att vi som jobbar inom friskvård och träning och hälsa och så vidare, vi hade ju precis lika dålig kunskap vi. Och det här genomgående temat då med irritation och faktiskt det som nästan blev som ett växande raseri inför bok nummer 2, Stark 50+, det var ju när jag började inse varför det ser ut som det gör. Hur kommer det sig att vi inte då bemöts med större kunskap och större intresse från sjukvården bland annat? Och insåg just den här ojämställdheten som då råder i forskningsarbetet. Där det absolut är så att majoriteten utav medicinsk forskning utförs på män. Oavsett om vi pratar läkemedel eller olika sjukdomstillstånd. Och när jag började titta på min egen bransch igen då, friskvård, träning, hälsa, så ser det väldigt likt ut där. Och det här får ju otroligt allvarliga konsekvenser för kvinnor världen över. Tittar man sen då på vad som sker inom utbildningsdelen, om man tittar på läkarutbildningen, man tittar på specialistläkarutbildningen för de som läser till att bli gynekologer, så ingår det då inte obligatorisk undervisningstid med uppdaterad forskning kring klimakteriet. Trots att vi då vet att våra könshormoner, alltså våra kvinnliga könshormoner, gör så att vår biologiska kropp faktiskt skiljer sig rejält ifrån den manliga kroppen. Så att det var utmanande för mig att skriva den nya boken, att bland annat hitta rätt ton i den. För jag var så ilsk och så arg när jag skrev det här första romanuset att jag faktiskt helt ärligt fick ju då be om hjälp av min förläggare och min fantastiska redaktör med att sortera ut den argaste ilskan ifrån boken så att den ändå går att läsa. Så att tonen som är i boken nu är faktiskt den nedtonade tonen, och jag tror att det ändå kan lysa igenom den här frustrationen som jag har känt i det här arbetet.
Men Monica, lite kanske, då tänker jag så här att om nu den mesta forskningen ändå är gjord på män och det är könshormonerna skiljer oss så mycket, vi blir, man säger ju hela tiden att vi blir mer lika män när vi har gått igenom klimakteriet, då borde ju vi egentligen kunna dra nytta av och bli friskare, tänker jag. Att de läkemedel som finns och så vidare, om vi nu bortser från hormonbehandlingsläkemedel som man då kan använda för just klimakteriebesvär, så borde vi ju ha bättre chans sen.
Du menar när könshormonnivåerna är
ja,
så
precis,
låga?
Ja, precis, när vi blir mer lika män, så att säga.
Ja, det svåra med det är ju, när sker det? Mm. När sker det exakt i en kvinnas liv? Vi vet ju dessutom att våra könshormoner ger oss en skyddande effekt mot några av de största kvinnodödarna då, framförallt hjärt- och kärlsjukdom som är den största kvinnodödaren i västvärlden. Och vi vet även att kvinnor då ger andra symptom på hjärtinfarkt till exempel än vad män gör, eller vad män får, ska man väl säga. Och det gäller ju fortfarande även efter våra könshormoner är låga. Så att den här kunskapen om hur kvinnokroppen reagerar, en del i det är ju hur den reagerar i olika delar utav menscykeln. Men en annan del är ju då andra sjukdomar i stort. Och det vad jag har sett av den forskningen som finns hittills, så existerar det fortfarande könsskillnader. För att det är inte så att det är totalt tomrum på forskning som har gjorts där man särskiljer på kvinnor och män.
Mm. Ytterligare en sak som du berättade för mig vid ett tillfälle, det var att du vill att vi kvinnor ska känna oss stärkta av åldrandet snarare än att komma med pekpinnar, och det här är ganska svårt att balansera. Du har jonglerat med det i boken och kommer från ett håll som så att säga kan vara knepigt för en del att ens försöka förstå.
Ja, och jag har gjort mitt bästa i boken till att kunna inspirera, informera och utbilda. Och har också gjort mitt bästa för att inte skriva kvinnor på näsan att detta är den enda vägen eller detta är den rätta vägen. Utan jag har gjort vad jag har kunnat till att lägga ut informationen och förhoppningsvis inspirera till att kunna välja de saker som individen själv tycker passar henne och hennes livsstil. Och det är ju alltid detta som är en slags balansgång. Att ge informationen utan att låta som en besserwisser eller utan att låta som att gör du inte det här så händer detta. Någon slags skrämselpropaganda. Och det är alltid en fin linje att balansera på. Och det är väl upp till läsaren egentligen att avgöra om jag har lyckats med det eller inte.
Mm. För mitt uppe i allt det här så har ju du själv blivit kritiserad för att du inte ser ut att vara i klimakteriet eller ens kunna, och därför borde du inte ens kunna veta hur det är att ha besvär. Hur tänker du när du får en sån kommentar?
jag måste få skratta, för att vad ska jag göra liksom? Det finns ingenting jag kan göra eller säga för att påverka de som har åsikter om hur jag ser ut. Jag kan aldrig be om ursäkt för det. För det är en kombination av min genetik och mina livsstilsval. Och om någon tycker att det är provocerande så är det faktiskt någonting som får ligga på betraktaren och inte på mig. Sen kan jag säga så här att jag kan ju tycka att det är synd då om kvinnor känner sig provocerade över att jag ser ut på ett visst sätt. För då kommer man också med största sannolikhet gå miste om mycket av den kunskapen som jag delar med mig utav. Men jag försöker då liksom borsta av med det och inte ta åt mig utav de ändå, får man säga, förhållandevis få negativa kommentarerna som kommer in. Jag hoppas att liksom majoriteten ändå kan förbise mitt utseende och gå på min kunskap.
Ja, jag tänker att det är mer att man är avundsjuk för att man inte har tagit hand om sig och så vidare. Sen kan vi också lägga till där att faktum är att många kvinnor som har låg fettprocent bland annat får ganska mycket klimakteriebesvär eftersom man inte har så mycket fettceller som kan producera östrogen i sig. Så
att... Ja, men jag tycker att det är jätteviktigt att alla kvinnor kan drabbas hårt utav klimakteriesymptom. Det har mindre, alltså det, självklart forskningen visar då att väldigt underviktiga kvinnor eller kvinnor som lider utav fetma till exempel har man då sett kan löpa en högre risk för vissa symptom. Men förutom det så slår de här symptomen ganska urskillningsaktigt och alla kan liksom åka dit. Så jag vet inte om det är en tröst eller om det känns värre, men så är det.
Nej, men det är ju lite lotteri faktiskt. Det finns ju vissa saker som driver på och förvärrar och det betyder inte att man liksom, så att säga, innan vet vad som är vad. Men när man väl har dem så kan man ju själv laborera med vad som driver och vad som kanske lugnar.
Precis.
Och
exakt.
Det finns det ju jättemycket råd och tips om i boken. Vi ska inte fastna i det här negativa, men kommentaren vad vet den som tar östrogen om hur det är att vara i klimakteriet eller om hon har varit, eller ens är förbi om hon har några klimakterier besvär kvar. Vad tänker du om den? Det är lite som att man tänker att det är som att ta en huvudvärkstablett och sen är det borta.
Ja, men då, det tänker jag, då tänker jag två saker. Nummer ett är att jag tycker det är oerhört synd att bland vissa kvinnor så råder det en tanke kring att det här med att ta hormonbehandling, det är typ som att fuska. Och då tänker jag så här, att fuska i vad? Att fuska i livet eller vad? Vi vill ju förhoppningsvis må så bra som möjligt, så sent i livet som möjligt. Och är det så att man söker sig till en gynekolog för att få hjälp och man vill ha hormonersättning, som jag till och med kallar det, eftersom vi ersätter hormoner som kroppen inte längre klarar av att producera själv, så är det ju för att vi har klimakteriesymptom, eller hur? Så att då är det ju faktiskt så att ja, vi har upplevt hur det är att vara i klimakteriet och det är därför vi söker hjälp. Och som det ser ut idag, om man tittar på de siffror som Socialstyrelsen presenterade förra året, så är det ju trots allt så att det är egentligen kanske för få kvinnor, det är ju under 10%, det är runt 6% av Sveriges kvinnor som faktiskt väljer att ta hormonbehandling. Och det innebär ju då att flera tusentals kvinnor går runt och lider i onödan. Sen en annan sak som jag tänker, det är också det här att det är ett missförstånd, tror jag, att klimakteriet är någonting som nödvändigtvis går över. För rent de facto är ju så att klimakteriet är en fas där vi går ifrån att vara fertila till att inte vara fertila längre. Och när vi har genomgått menopaus, då är vi inte fertila i resten av livet. Så egentligen är inte klimakteriet en period som helt plötsligt så här hipp som happ tar slut, utan den fortsätter fram tills vi dör. Sen behöver inte alla kvinnor på något sätt ha symptom kvar i resten av livet. Men många kvinnor har symptom kvar i resten av livet. Och ett av symptomen som är definitivt kvar om man har fått problem, det är torra och sköra slemhinnor i underlivet och allt vad det kan föra med sig. Och det kan ju också tyvärr då eskalera och bli vaginal atrofi och det kan bli problem med sexlivet och så vidare och så vidare. Och det kommer inte att växa bort. Det är inte så att du kommer bara att komma ut någonstans på andra sidan och så går det över, utan det behöver behandlas fram till den dagen du dör. Och det är ju då studier som visar att upp till 80% drabbas på något sätt av just det här med torra och sköra slemhinnor i underlivet. Så det vill jag säga till utan liksom att det ska igen då vara någon slags skrämselpropaganda. Men det är inte så att klimakteriet går över. Däremot så kan några utav de mer besvärande besvären gå över, som nattsvettningen och svettningarna. Men många kvinnor har också kvar det. Men inte i samma skala som de har när de är i förklimakteriet eller precis runt menopaus.
Sen får vi också komma ihåg att de ökade riskerna för hjärt-kärlsjukdom och så vidare, de kommer ju också vara kvar resten av livet. Så att det är ju inte så, det är precis som du säger, de akuta symptomen med vallningar och svettningar och så vidare, de kanske försvinner. Och man framförallt tror att många får ett lugnare sinne. Att den här hjärnhysterin, höll jag på att säga, de här sväng, alltså framförallt när vi har hormonsvikt i förklimakteriet, att det lugnar ju ner sig. Och det har ju egentligen inte så mycket med att du tar östrogen eller inte att göra, utan det kommer ju över tid så att säga lugna sig.
Mm. Det gör det ju för de absolut flesta kvinnor, men vissa kvinnor upplever även att de har viss typ av påverkan även i de kognitiva färdigheterna väldigt lång tid efter att de har genomgått menopaus. Så där är det väl igen bara att förstå att det är individuellt, men att klimakteriet är inte så här bam, nu är det över. Jag tycker att det är bra att du tar upp det, för att vissa kvinnor har också det här med att om jag tar hormonbehandling, skjuter jag bara klimakteriet framför mig då? Nej, det gör du inte, utan du behandlar de symptom som gör det svårt för dig att leva med hög livskvalitet i stunden. Och precis som SFOG, alltså Svensk förening för obstetrik och gynekologi, faktiskt nu har uppdaterat i sina riktlinjer. Så den här gamla, vad ska vi säga, riktlinjen kring att man ska sluta att ta hormonersättning efter 5 år, den är ju borttagen, utan man tittar på den individuella kvinnan. Och har hon sina livsstilsfaktorer på plats, ja, men då finns det inget som hindrar till att fortsätta att ta hormonersättning så länge kvinnan faktiskt vill. Så att det är ju helt hållet upp till individen. Det är också detta som gör det, vad ska vi säga, det ställer också ett högre krav på oss kvinnor att faktiskt vara pålästa och att inte fatta beslut utefter vad, jag vet inte vad man har läst i en kvällstidning eller hur ens väninna gör, utan att man själv har läst på, man har den kunskapen och utifrån ens egna individuella val bestämmer sig för vad som passar för en.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Jag tycker att det är spännande med det här med på Instagram och Facebook, så framförallt i dina grupper, så du har ju väldigt mycket följare, men ändå så är det ju så här att vissa frågor, de dyker upp om och om igen. En av dem handlar om vikt, och du har ju sällan talat om mat och kosthållning, men det gör du nu i den nya boken. Vad har du liksom tänkt kring det?
Ja, det är faktiskt en av anledningarna till att jag tar upp det, eftersom det är en av de absolut topp 3 frågorna som kommer upp om och om igen. Och jag har valt att ta upp det i boken utifrån mitt perspektiv till att se på både kost och viktfrågan. Så att man får ta del av min filosofi kring mat och kring vår egen kroppsuppfattning som kvinnor, moderna kvinnor. Jag pratar om den här stora delen när det kommer till både kost och kostval och kvinnans egen kroppsuppfattning, och det är de psykologiska delarna. Det är just det här kring att vi är så långt ifrån, många kvinnor är så långt ifrån att kunna hålla sig till det som egentligen på pappret är väldigt enkelt, alltså att äta när man är hungrig och sluta äta när man är mätt. Många av oss har ett sånt stört beteende med oss, både när det gäller till kost och vårt egen kropp. Att om vi inte tar tag i de psykologiska delarna så kommer vi att fortsatt framåt att ha ett väldigt komplicerat förhållande till mat och vår egen vikt. Om man lägger till en sak till så är det att jag verkligen trycker på det här att det finns inte längre några snabba lösningar när vi hamnar då i klimakteriet. För att sömnen och stressnivåerna är så förändrade den här delen av livet, att om vi sätter oss själva på en diet så ökar vi bara på stresspåslaget i kroppen. Och som jag skriver i boken, att det spelar ingen roll vilken diet du väljer att ställa dig själv på. Om du följer den dieten till punkt och pricka, då kommer du gå ner i vikt på vågen. Frågan är då, kommer du gå ner i fett eller kommer du gå ner i muskler? Och då visar forskningen att ja, du kan ta vilken diet du vill, du kommer gå ner i vikt. Vad händer inom 6 månader efter det att du har avslutat den dieten? Jo, du har då med största sannolikhet gått upp den vikten du gick ner. Och då är det ungefär hälften som har gått upp den vikten som man gick ner. Inom ett år så har fler än hälften inte bara gått upp den vikten man först gick ner, utan man har gått upp mer, man väger mer än när man initialt ställde sig på den här dieten. Så det säger sig självt, det är inte hållbart. Och vad jag försöker göra då i viktnedgångskapitlet, det är att ge nycklarna till ett långsamt tänk kring det här med hälsa och vikt och den fysiska kroppen, för att förhoppningsvis då uppmuntra kvinnor till att ändra sin inställning. Jag pratar ju också mycket om det här med att se till kroppens funktion snarare än endast kroppens utseende. Inte för att det är fel att inte må bra med sitt utseende, men det som är att kan man jobba med de psykologiska delarna och titta till kroppens funktion, då är det trots allt så att utseendet kommer med största sannolikhet att följa med din utveckling i hur du tänker kring mat, kost, rörelse, vila, återhämtning, sömn. Men så som det ser ut idag, där kvinnor är så, många kvinnor är så förtvivlat fast vid att mäta hekton, kilon på vågen, gör att vi väldigt ofta fastnar i den här negativa spiralen där vi får ett bakslag, vi får inte de så kallade resultaten som vi är ute efter, och kvinnan piskar sig själv och är sur och arg och upprörd på sig själv. Nej, det är så typiskt, och typiskt dig att inte lyckas med det här. Och så går vi in i den här självspäkningsspiralen. Och det är väl det jag gör mitt bästa för, att uppmuntra kvinnor att faktiskt ta sig ur.
Jag är ju väldigt också intresserad av att få höra din åsikt om det här med framförallt den här interaktionen du har med dina följare och lyssnare. Och en av de andra sakerna som man hysteriskt faktiskt är frustrerad över, det är ju att det är svårt att få hjälp. Varför är det så?
Det är svårt att få hjälp därför att de läkare och gynekologer som vi träffar på när vi söker hjälp, om det inte är så att den läkaren och gynekologen själv av eget intresse har läst på och har uppdaterat sig på SFOGs riktlinjer, har inte kunskapen till att hjälpa dig på rätt väg. De är inte uppdaterade, för delvis så ingår det inte på deras utbildningar idag. Det är inte obligatorisk undervisning på deras utbildningar idag. Och det finns inte heller något krav i Sverige idag på att läkare eller gynekologer ska gå vissa timmar i, liksom, i att uppdatera sig på den senaste forskningen eller på de senaste rönen. Och dessvärre är det så, vilket många, och det är så sorgligt, så många kvinnor skickar DM om sina läkarbesök och gynekologbesök, och det är väldigt uppenbart att jag hade inte kunnat hitta på de här svaren som kvinnor råkar ut för när de söker hjälp. Och man tror ju inte att det är sant att detta får pågå 2021 i Sverige, ett så pass modernt land. Så att det är ett samhällsproblem. Nu har jag precis startat en namninsamling på skrivunder.com där jag samlar namninskrifter för att få igenom det som jag personligen brinner för i min klimakterieaktivism. Och de första två punkterna, det är att kräva att det ska ingå uppdaterad och relevant klimakteriekunskap på läkarprogrammet, och att det ska även ingå uppdaterad och relevant klimakteriekunskap på barnmorskeprogrammet. Och anledningen till varför jag även vill nå ut till barnmorskorna, det är ju för att det är barnmorskorna som träffar oss kvinnor när vi går på våra inbjudningar till cellprovstagning när vi är över 40 år. Så det hade varit fantastiskt om barnmorskorna hade den här kunskapen som då träffar oss, och som dessutom då får en, vad ska vi säga, bokstavligen inblick i våra slemhinnor. Mm. Så det hade varit fantastiskt, och det hade varit väldigt lämpligt. Så det finns så mycket som kan göras, men det måste komma ifrån politisk nivå. Jag är också, bara för att avrunda, jag är också noggrann med att inte peka ut enskilda läkare eller gynekologer, utan detta är ett systemproblem.
Nej, men vi är helt på samma. För att det också blir väldigt förvirrande, tänker jag. Man följer en del av de här grupperna, man läser saker, och så kanske man till och med har läst SFOGs riktlinjer, och så går man till en läkare, så, nej men herregud, nu fick jag höra något helt annat. Man blir ju väldigt, väldigt förvirrad. Och sen har vi också olika förutsättningar som individer, och vi har också olika medicinska historiker, och vi har olika förutsättningar för... Ja, det går inte att liksom ge allmänna råd, och då tänker jag att det blir ju väldigt besvärligt då i de här grupperna på Facebook och Instagram, där man är väldigt frikostig med att ge varandra medicinska råd. Vad tänker du om det?
Jag tänker så här, delvis vill du ta det på ditt ansvar att du ger en helt okänd människa som du inte har en aning om hennes medicinska historik eller bakgrund, tips om vad hon ska göra när det kommer till otroligt potent medicinering, det vill säga hormonersättning. Likväl som vill du som kvinna ta emot tips från en helt okänd individ någonstans ute i cyberrymden som inte har någon som helst insikt i vad du behöver, och med största sannolikhet inte heller någon som helst medicinsk kunskap. Där går jag in och styr upp med regelbundenhet i gruppen att man får inte dela ut medicinska råd. Däremot så kan man säga och gå igenom vad man själv har fått för behandling och vad som har fungerat. Och det är mer för att jag vill att kvinnor ska förstå bredden på de olika typerna av behandlingar som finns där ute. Att det är inte one size fits all, utan det är för den specifika individen.
Mm. Du var ju själv initialt ganska emot hormoner, men du har ju blivit ganska pro, om man ska uttrycka sig milt. Varför då?
det är faktiskt en sanning. Det är till och med en sanning med modifikation. Jag var ju så otroligt hormonmotståndare när jag skrev första boken Stark inom klimakteriet. Så att jag var ju så stor hormonmotståndare, så att jag sa till och med till min förläggare Gunilla tidigt i skedet utav boken att alltså, måste jag ens ta upp det här med hormonbehandling? Kan jag inte bara få skriva en bok som handlar om vad man kan göra själv med livsstilsfaktorer? För det vet ju alla liksom, att det går ju att göra hur mycket som helst med bara träning och kost. Så det var verkligen min inställning när jag skrev Stark inom klimakteriet. Och i alla fall i början, för att sen ju mer jag läste på och ju mer liksom jag tog till mig, så förstod ju jag att jag befann mig i det här väldigt smärtsamma, på det här väldigt smärtsamma trappsteget i kunskapstrappan, alltså omedvetet inkompetent. Då har man ju det här valet att då kan man antingen fortsätta med det eller så får man läsa på mer. Och ju mer jag läste på, desto mer förstod jag ju det här, den här skillnaden som jag tycker är väldigt viktig att poängtera. Alltså att när vi söker oss till preventivmedel, hormondrivna preventivmedel under tiden vi är fertila för att undvika en oönskad graviditet, då går vi in med hormoner för att störa någonting som är naturligt i kroppen, alltså menscykeln, så att vi inte då blir ofrivilligt gravida. Medan skillnaden är att när vi genomgår klimakteriet, då går vi in med hormonersättning för att stötta kroppen i att fylla på med de hormoner som kroppen inte längre klarar av att producera själv. Och där är forskningen trots allt entydig i att östrogenet ger ett utökat skydd mot den stora kvinnodödaren, hjärt- och kärlsjukdom, mot osteoporos, mot typ 2-diabetes och mot demenssjukdom. Mm. Och då är det ju så här att ja, och då får jag väldigt många meddelanden utav förtvivlade tidigare bröstcancerpatienter som är både ledsna och upprörda och säger att det känns nu som att mitt liv är över, jag har förstått hur viktigt östrogenet är och innebär detta att mitt liv mer eller mindre är slut nu. Och till er som är tidigare bröstcancerpatienter och inte får ta östrogen, så vill jag verkligen poängtera, jag vill verkligen säga så här att nej, era liv är absolut inte över. Att man tar och får ta hormonersättning innebär inte att man kommer leva kärnfrisk i resten av sitt liv. Det innebär inte en 100% garanti att man kommer leva till 85 år eller äldre. Inte på något sätt. Precis som att en kvinna som har haft tidigare bröstcancer och inte får ta östrogenbehandling absolut kan leva ett fullgott liv, absolut kan må jättebra och absolut kan bli jättegammal, alltså 90-100 år. Självklart är det så. Skillnaden är, skulle jag säga, för er med tidigare bröstcancer, så är det framför allt livsstilsfaktorerna, alltså kosten, rörelsen, sömnen, återhämtningen och se över sina stressfaktorer som blir otroligt viktiga. Och då är det min erfarenhet att är det så att man då inte tar hormonbehandling, så har man lite mindre, vad ska man säga, man har lite mindre utrymme att köra av det här hälsospåret än vad en kvinna har som de möjligtvis tar hormonersättning. Alltså att om man hoppar ur då, man kanske har en period, man kanske dricker mer vin, man kanske äter mer snabba kolhydrater, man kanske sover lite sämre, då är det stor sannolikhet att man blir lite mer lidande utav det än en kvinna som då tar hormonersättning. Detta är väldigt förenklat, men jag tror att den som lyssnar förstår vad jag är ute efter.
Jag tänker att det är otroligt viktigt också att poängtera här nu att man har ju också svängt när det gäller lokal östrogenbehandling. Alltså bröstcancerpatienter ska inte lida med torra slemhinnor. De ska ta lokalt östrogen om man har tillräckligt med besvär.
Absolut. Absolut.
Sen tänker jag ytterligare en sak som jag tycker är spännande. Det är ju så här att vi pratade ju lite grann om att vi började ungefär samtidigt där 2017 och prata om det här. Har vi börjat se nästa generations klimakteriekvinnor dyka upp? Vi pratade ju om det häromdagen, du och jag, på telefon.
Ja, precis. Och då hör för mig att vi kom fram till det, att nej, jag har faktiskt inte börjat se dem än, utan jag skulle säga att det jag ser fortsatt både på Instagram och på Facebook, så är det att det är fler utav de som är i våran generation i klimakteriet som kanske hittar till oss, både till Klimakteriepodden och till Stark genom klimakteriet. Jag är inte utav uppfattningen att kanske nästa våg är här än, och det är ju också för att i snitt så är ju kvinnor i liksom sin, vad ska vi säga, mest stormiga period utav klimakteriet någonstans mellan 5 till 7 år. Så jag tror att det kommer dröja ytterligare några år innan vi ser liksom nästa våg utav kvinnor.
Ja, jag tycker det är så roligt, för jag får en del DM och en del meddelanden som handlar om att åh, jag har hittat till din podd, jag är så lycklig och det är så roligt. Nu tycker jag att det ska bli spännande med klimakteriet. Jag utbildar mig inför, och det är ju precis det jag skulle önska, att alla kvinnor hade kunskap om sig själva, så man slipper köra i diket, så man slipper hamna i frustrationen som både du och jag har varit med om, som är skälet till att vi satt igång det här.
Ja, men visst är det underbart, och det är också, det är verkligen en tanke med Stark 50+. Den heter Stark 50+, och jag har redan fått meddelanden från kvinnor som: jag är inte ens i närheten utav 50, jag är i början utav 40-årsåldern, men jag är så glad över att jag läste den här boken. Alla kvinnor som är runt 40 borde läsa den för att vara så förberedda som möjligt, och det gör mig så otroligt glad, för att precis som du säger, det är ju ändå detta som är tanken och drivet i det vi gör, både du med podden och jag med mina sociala medier och med boken. Det är ju att utrusta så många kvinnor som möjligt med så mycket kunskap vi bara kan och har, för att på ett så bra sätt som möjligt låta de här kvinnorna stå starka genom den här delen av sina liv sen.
Mm. Och slippa det här, alltså det är väl det som inte riktigt vi har lyckats med än, men att vi vill ju få bort den här negativa klangen och ordet klimakteriet. Där har vi nog inte riktigt kommit i mål än. Men vi ska inte ge upp hoppet.
Nej, vi har en bit på vägen, men vi har en bit kvar.
Ja, vi har en bit kvar. Och där är det ju fantastiskt med personer som har liksom ändå kan ge, jag tänker, vara goda föredömen, vilket jag verkligen tycker att du är, Monica. Och jag är så imponerad över ditt extrema engagemang och all den här tiden du lägger på det här. Och ideellt, du brukar ju liksom vara väldigt noga med att betona det här med att kvinnor ofta är dåliga på att ta betalt för det de gör och så vidare. Hur länge kommer du kunna arbeta med den här frågan på det här sättet som du gör outtröttligt, i alla fall när man tittar på dig utifrån?
Alltså just nu så ger det något otroligt mycket tillbaks i att känna att man kan hjälpa kvinnor där ute. Jag är så tacksam, oerhört tacksam för alla de kvinnor som sprider ordet, både kring Instagramkontot och kring böckerna, för att nå ut till så många som man bara hinner och orkar med. Just nu så känner jag att jag brinner så otroligt passionerat för ämnet, och det visar ju forskning också att det är otroligt tillfredsställande att få känna att man bidrar med någonting som faktiskt gör skillnad. Och just nu så känner jag verkligen att jag bidrar med någonting som gör skillnad i kvinnors liv. Ja, jag får ju helt enkelt att hitta sätt där jag kan dela med mig generöst och frikostigt utav min kunskap, men samtidigt hitta spår där jag även då kan tjäna pengar på att faktiskt försörja mig och kunna betala hyran. Så att det är ju alltid en balansgång. Men vi får se framöver här vad som händer.
Mm. Ja, spännande. Du, Monica, slutligen, vad är det bästa som har hänt för dig personligen med klimakteriet, om man nu får vara lite personlig?
Ja, men alltså det bästa som har hänt mig personligen, det är delvis att jag hamnade där själv. Och var tvungen. Ja,
du inte dog innan, eller hur tänkte du då?
Nej, att jag hamnade där själv. Att jag fick så pass svåra symptom att jag var tvungen att söka hjälp. Att jag har gått igenom hela det här köret med allt det jag beskriver har jag gått igenom. Vilket gör att jag kan ha en förståelse och en empati med kvinnor där ute som går igenom samma sak. Jag vill också då med det säga det att jag mådde skit där under en period. Och nu mår jag bättre än vad jag gjorde innan jag gick in i klimakteriet för att kunna ge någon slags hopp. Jag är så nöjd med att vara den åldern jag är. Anledningen till faktiskt varför jag är glad över att jag kan säga det med äkthet, att jag var glad i att gå in i klimakteriet med besvär, det är att det tvingade mig att läsa på om saker som gör att jag kan ta val idag som jag vet kommer att påverka mig i äldre ålder. Och det är möjligtvis att jag hade tagit saker och ting mycket mer för givet om jag inte hade gjort den resan som jag har gjort idag. Så för det är jag tacksam över faktiskt mina klimakteriesymptom.
Mm. Ja, fantastiskt. Monica, du är en fantastisk inspirationskälla för många. Jag tror att många uppskattar det här avsnittet och du är en underbar, proffsig person att intervjua också. Jag kommer inte behöva sitta en hel dag och klippa det här avsnittet.
Vad härligt.
Ja.
Du, Åsa, tack snälla för att jag fick komma tillbaka. Jag älskar att prata med dig. Jag uppskattar också att vi har kunnat stötta varandra under de här åren och är oerhört tacksam för all den kunskap som Klimakteriepodden så generöst delar med sig av. Så tack till dig.
Tusen tack. Ja, det här med sjukvård och ojämställdhet ska vi ta upp framöver. Med bland annat en person som vet hur det ser ut inifrån. Alltså hur det ser ut med trögheten inom vården kan vi väl säga. Och vi ska också få höra en nybliven specialist inom gynekologi och höra mer om hur det faktiskt är ställt med den här kunskapsbristen och vad vi kan hoppas på framåt. Monikas resa kan man följa genom tidigare avsnitt som hon har varit med här i Klimakteriepodden. Så lyssna in avsnitt 42, 65, 93, 134 och 165. På klimakteriepodden.se hittar du också en länk till uppropet som Monica nämnde om du vill vara med och påverka. I nästa avsnitt så kan du faktiskt förvänta dig att få höra mer om vad vi kvinnor vill ha för stöd i klimakteriet. En spännande doktorsavhandling släpptes i somras och nu får vi veta mer av Lena Rinner som är ansvarig för avhandlingen. Ja, men tack för att du har lyssnat. Vill du lära dig mer så finns massor, 192 andra avsnitt. Och du kan också läsa mer och hitta relevanta länkar på Klimakteriepoddens hemsida som passande nog heter klimakteriepodden.se. Och dessutom så finns det en hel del på Klimakteriepoddens Facebook-sida. Hej för nu och hoppas du är med snart igen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.